Du lyssnar på Radio Länsman,
ett sverigevänligt alternativ.
Hej alla Radio Länsman-lyssnare, nu är vi tillbaks igen här, jag och Konrad. Och idag tänkte vi bjuda på något speciellt, något annorlunda. Och jag vill säga först och främst att all cred till Konrad för det här, för det är han som har styrt upp det. Men, vad är det här? Du kan väl förklara lite, Konrad?
Ja, vad är det här egentligen? Det här är, det är inte så komplicerat. Det finns en ganska välkänd och anonym twittrare som kallar sig för Migga X som jobbar på Migrationsverket och har under ganska lång tid, det är väl lite över ett år nu, kommit med mycket intern information från hur Migrationsverket sköts egentligen och vad de ställs inför för utmaningar och hur mycket det ljugs och det friseras med siffror och så vidare. Så jag lyckades få tag på den här personen och intervjuade honom via mail och via chatt så där, för han vill ju vara väldigt anonym, det får man ju förstå. Den här chatten skrev vi sedan om till ett manus kan man säga, och sen fick vi hjälp av en mycket trevlig herre att läsa in det här. Så det här, det blir ju som det blir. Vi satt ju helt enkelt och läste från ett manus, så det låter kanske inte helt naturligt alltid, och det här är vi ganska medvetna om, men det viktiga är ju faktiskt inte här hur det sägs, utan det viktiga är vad som sägs. Och det sägs en hel del hårresande saker om hur Migrationsverket sköts.
Ja, men det var ju riktigt bra i alla fall att få en annan person då, som kunde läsa upp svaren. För att det skulle inte ha låtit så bra direkt om du och jag hade suttit där och jag läser upp och du svarar och så vidare. Så att det var ju kul att den här personen kunde ställa upp på så här kort varsel.
Så ni kära lyssnare, ta det för vad det är. Vi kan ju givetvis inte gå i god 100% för att den här personen verkligen är anställd på Migrationsverket, med tanke på att det är bakom ett anonymt Twitterkonto. Det är ju helt otroligt osannolikt att en person som inte jobbar på Migrationsverket skulle veta allt det som Migga X vet.
Och sen kan man ju säga det också att det här kan ju verkligen vara användbart för er om ni lyssnar på det här och använder det i debatter mot meningsmotståndare eller personer då som ni vill övertyga att mångkulturen och den förda invandringspolitiken kanske inte är den allra bästa. Men vi ska inte hålla er på sträckbänken så länge till, bara en liten stund till, för precis som vanligt ska vi ta lite musik först och sen ska ni få höra vad Migga X har att säga.
Hej Migga X, och tack så oerhört mycket för att du ställer upp. Vi är många som under lång tid nu har läst dina tweets, och man blir ju givetvis både oroad och oerhört tacksam över att du skriver överhuvudtaget. Så vi kanske kan börja med det. Vad var det som fick dig att börja twittra överhuvudtaget egentligen?
Hej, jag får tacka för intresset. Jag måste först säga att det är ju kul att någon intresserar sig. Det är inte mycket intresse från etablerade media för frågor som rör Migrationsverket. Om det inte är fråga om ummande fall där det är ett onda Migrationsverket gjort fel. Anledningen till att jag började twittra, ja det låter lite högtravande men jag var tvungen. Att se alla galenskaper utan att ha möjlighet att tala om det, det klarade jag inte av.
Nej, det förstår jag, men vad är det du arbetar med på Migrationsverket?
Jo, jag har jobbat på flera olika enheter och verksamheter inom verket. Jag jobbar nu som vanlig handläggare, det vill säga jag utreder och handlägger ärenden av olika slag, men inte asylutredningar. Däremot träffar jag dagligen asylsökande och behöver ofta läsa in mig på deras ärenden av andra anledningar. Man skulle nog kunna säga att jag är en väldigt genomsnittlig migga egentligen. Och jag har en hyfsad inblick i processen eftersom jag ser processen från dess början till slut.
Okej, men du har mycket personlig kontakt med sökande då eller?
Ja, jag kan försöka beskriva lite mer vad man gör. Det kan vara svårt att hänga med i vårt arbete. Men ta till exempel att någon asylsökande har fått ett permanent uppehållstillstånd. Då kallar vi in personen till ett samtal och underrättar om beslutet. Samma sak om det blir avslag och då blir det däremot en lite större process eftersom det är långt ifrån alla som respekterar beslutet och åker hem.
Ja, okej. Okay. Alltså, du tar alltså hand om folk efter de har fått sina besked?
Ja, det är vår uppgift att handlägga alla de bidrag och ge de sökande all service de har rätt till under tiden de är inskrivna i mottagningssystemet. Ni känner till återetableringsstödet kanske?
Ja, det känner jag igen. Fast jag vet inte riktigt vad det innebär.
Ja, det är ju pengar som vi betalar ut för att personer ska åka hem. Trots att vi måste åka hem enligt ett av- eller utvisningsbeslut. Och om man ska försöka nyansera det hela så innebär det enligt regelverket att bidraget är ägnat att underlätta en återetablering i hemlandet. Om det skulle vara svårt att åka tillbaka på grund av att landet är förstört av krig etc.
Vänta här nu. Människor som är här illegalt får alltså betalt för att åka hem?
Vi är 30 000 per skalle skattefritt om de åker frivilligt. Inte så konstigt att folk kommer hit till Sverige då kanske.
Är det här siffror som man kan kolla upp eller?
Ja, oh ja, det är klart tydligt på Migrationsverkets hemsida, migrationsverket.se. Men gå in och kolla sen då, ni som lyssnar på programmet, migrationsverket.se/info/1137.html, så ser ni specifikationerna för bidraget.
Ja. Vilka är det som får det här återetableringsbidraget då? Är det samtliga som åker frivilligt eller hur funkar det?
Nej, bara vissa länder som man anser är tillräckligt förstörda av krig för att det ska anses vara motiverat. Man kan liksom inte få det om man kommer från Schweiz. Men många andra av de stora asylländerna finns med på listan. Irak, Afghanistan, Somalia och så vidare. För något år sedan fanns även Kosovo med. Och det fick ju till följd att romer från hela Balkan dök upp med falska Kosovo-ID-handlingar. Och gud vet hur många som vi inte upptäckte som åkte hem med 30 000 mer på fickan. Men det här är egentligen inte det viktiga. Det är saken som är mest förbannade med bidragen. Men det är ju bara själva symptomet på att något är snett.
Ja, det kan man ju lugnt säga. Men har det varit så här illa på Migrationsverket under hela tiden som du har jobbat där?
Ja, jag tror att man måste ju se det här ur flera synvinklar. Myndigheterna har ju misskötts länge. Men man har kunnat hålla det okänt för den breda allmänheten. Men sedan har ju vansinnet också blivit uppenbart för alla i och med uppvaknandet via alternativ media. Då tänker jag självklart på Marit Wäger och hennes utmärkta blogg som läses av jättemånga svenskar. Men detta som vi ser nu, det är ju en akut situation som inte blir bättre av att myndigheten vansköts under lång tid. Så svaret är ju ja.
Men alltså hur... Det är ju tydligt att du är ganska missnöjd med hur saker och ting sköts. Har du någon känsla av hur utbrett det här missnöjet är bland er miggor? Pratar ni liksom sinsemellan om situationen?
Ja, missnöjet är väldigt utbrett, men det är nog som från de flesta arbetsplatser överhuvudtaget. Det finns det som tänker och funderar. Det finns dock karriärister som inte bryr sig. Bland de tänkande miggorna så skulle jag säga att de allra flesta är missnöjda och oroade över situationen. Problemet är nog att man inte vet hur man ska göra någonting åt det, hur man ska hantera det. För våra högre chefer är fullständigt hopplösa. Så man vet liksom att det inte är någon som helst idé att föra fram kritik eller förbättringsförslag. För de människorna, de är inte intresserade av att ta ansvar. Jag har ett exempel, Christer Zettergren. Han är så kallad omvärldschef och han kom från Röda Korset. Den stora donoraffären uppdagades. Känner ni till den?
Ja, det var lite svagt. Det var en massa pengar som hade försvunnit.
Ja, för det var en stor skandal för några år sedan. Och denne donor, han hade försnillat miljonbelopp från Röda Korset. Christer Zettergren var generalsekreterare på Röda Korset på den tiden. Antagligen så kände ju Christer att det var han som stod på tur att granska som mediedrevet efter donor. Så han såg upp sig och på Migrationsverket så rådde för övrigt ett anställningsstopp på grund av finanskrisen. Ja, Christer Zettergren gled ju omkring för Röda Korsets pengar i en stor Jaguar när han bestämde sig för att sticka från Röda Korset. Och då handplockade vår förre generaldirektör Dan Eliasson just Christer Zettergren till någon låtsastjänst som chef för forskning och utveckling. Trots att det alltså råder anställningsstopp.
Ja, och då fick han väl ingen tråkig lön då kan man tänka sig.
Nej, den ligger nog bland det högre på verket. Nu är han alltså omvärldschef och är ansvarig för våra så kallade prognoser. Jag vet inte om du minns att man i somras sänkte prognosen. Bara för att nu till hösten mötas av en helt förväntad ökning. Det är alltså riktigt korkade människor som sitter på de högsta posterna här och det är fullständigt korrupt. Men det är ju inte den där sydeuropeiska korruptionen där sedelbuntar byter ägare under bordet. Det är en mycket mer subtil och effektiv vänskapskorruption.
Nu kommer en väldigt intressant fråga här som jag undrar och som säkert alla lyssnare också undrar. Hur mår egentligen en migga när man sitter där och gör alla de här svåra besluten?
Ja, det beror ju såklart på var i organisationen man jobbar. Om man sitter på en asylprövningsenhet eller en tillståndsenhet vars främsta uppgift är att puttstämpla mår man nog inte så bra. Vid förra krisen, jag tror det var 2010, som inte var i närheten av det vi ser nu, så satt folk och grät inne på sina kontor. Och jag kan tänka mig att det är bra mycket värre nu. Hela organisationen är mer pressad och det tar ut sin rätt på myggorna såklart. Vid tidigare kriser har det ju funnits en luft i organisationen, det vill säga områden där läget varit mindre pressat och man har kunnat föra över lite resurser inom organisationen mellan olika områden. Där läget varit mindre pressat har man då kunnat avvara resurser till de här mer ansträngda. Nu är däremot alla delar under maximal press och inströmningen av nya sökanden de bara ökar. På tillståndssidan, det vill säga de som då har hand om viseringar, medborgarskap, och anknytningsutredningar, det vill säga allting annat utom asyl, så har man snart 100 000 ärenden. Och det är inget skämt, 100 000 ärenden som väntar på att handläggas. Och samtidigt så växer ju ärendehögen på asylansökningarna. Men det är inte ens det grövsta problemet. Det allvarligaste av allt enligt mig är att det som fått utvisningsbeslut, de lämnar inte landet. Och om vi då trots media och kyrkfolk och Twittermob lyckas få hem någon till sitt hemland så är det oftast för att man behöver komma hem och söka uppehållstillstånd från en svensk ambassad på grund av en fejkad anställning, skenäktenskap eller att man gjort en svensk medborgare med barn. Då kan man tänka sig att någon återvänder självmant. Men först sedan de med säkerhet vet att de kan återvända till Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan. Och vi har ju libaneser och iranier som trots lagakraftvunna utvisningsbeslut bott kvar i våra boenden i faktiskt 8 till 10 år. Det är inte alls ovanligt med ännu längre vistelser. Till slut så får de ju stanna, men bara för att de lyckas förhala en verkställighet av utvisningen. Så det är ju hopplöst. Och beträffande just iranier och libaneser så kan polisen inte skicka hem iranierna. Endast i undantagsfall klarar de att skicka hem libaneser. Det är alltså fritt fram för dem att bara komma hit och strunta i avslaget och stanna kvar. Det finns ingenting vi kan göra. Dessa är tusentals och åter tusentals ärenden som man i praktiken inte jobbar med eftersom man vet resultatet på förhand. En fullständigt vansinnig arbetssituation följaktligen.
Det låter ju på dig som om nästan 100% av de som vill, de lyckas faktiskt få stanna då. Alltså hur många är det som egentligen åker hem?
Ja, det där är lite klurigt. Vi har ju en officiell statistik på cirka 50% frivilligt återvändande. Men det varierar ju oerhört mellan olika länder och nationaliteter. Romerna från forna Jugoslavien, det är inget problem med dem för de åker hem förr eller senare. De är fullkomligt medvetna om att de inte kommer att få stanna. Dessutom är de lite rädda för polisen. Romerna, de kommer hit och får lite vård i sjukvården. Snattar runt i butiker och utnyttjar varenda bidrag du kan föreställa dig. Sedan drar de hem framåt vårkanten. Jag har ju skickat hem romska familjer som kommer till flygplatsen med flera hundra kilo stöldgods. Det är gamla stekpannor, parabolantenner, platt-tv-skärmar, cyklar, barnvagnar med mera med mera. Och ja, de här romerna, de åker hem till slut. De har ju oftast ett hus där hemma i Jugoslavien. Och jämför vi då med iranierna så åker de i princip aldrig hem. Det är nämligen så att Iran släpper inte in sina egna medborgare om inte dessa själva uttryckligen säger sig återvända frivilligt. Och det är ju ingen som gör. Så de får stanna här till slut oavsett vilka asylskäl de kan tänkas ha. Och tittar vi på somalierna, de åker ju aldrig hem heller.
De här tiggarligorna som man har läst om ibland, är det någonting som Migrationsverket kommer i kontakt med?
Nej, de är sällan våra ärenden. De har nästan ingenting med Migrationsverket att göra, för de är ju EU-medborgare och kan alltså åka till Sverige utan vår hjälp.
Okej. Ja, det här låter ju helt vansinnigt. Kan du redogöra för en vanlig arbetsdag lite kort?
En vanlig arbetsdag är att man ju kommer till sitt jobb och sedan är det ett morgonmöte, vilket vi måste ha enligt vårt arbetssätt, Lean Production. Tanken är att detta på något vis då ska öka vår produktivitet, men vi sitter mest och pratar om hur sjuk myndigheten vi jobbar på är. Jag gillar ju mina närmsta kollegor, det ska jag verkligen understryka. Sedan har man kanske något samtal inbokat. Vanligtvis hinner man max 2 samtal före lunch. Samtalen handlar oftast om att underrätta om beslut eller förmå personen att följa ett beslut som vi fattat.
Men okej, men då sitter du och den här klienten och någon översättare då i något kontor och så pratar ni då bara, eller hur funkar det?
Ja, precis. Eller vi har oftare telefontolk på högtalartelefon. Men annars så stämmer ju det, den beskrivningen. Jag brukar försöka att inte bara prata, visserligen. Utan jag har mest något som jag vill förmedla. Till exempel till klienten då. Du har fått det här beslutet att du ska utvisas till Kosovo. Och då talar jag om för honom att till exempel han bryter mot svensk lag om han stannar kvar. Jag försöker förmedla sån relevant information typ. Sedan vi tar oftast ganska intressanta diskussioner. Allt från hot om att ta livet av sig eller sina barn om de inte får stanna. Till okej, men jag måste ha mina pengar först.
Aha.
Jo, i så fall, personen brukar ju oftast ha 1001 anledningar till att inte åka hem, som man kan ju förstå. Och vi kan ju inte tvinga någon. Så om personen inte vill respektera beslutet så slutar ju samtalet oftast med att vi berättar att det blir polisen som tar hand om saken om man inte åker frivilligt. Sedan säger man hej då. Oftast är ganska vänskaplig ton. För den sökande vet ju oftast att polisen bara lägger en till deras stora jättehög och att det bara är en trafikkontroll där man fastnar som man kan åka illa ut eller något liknande. Man kan ju vänta på att ärendet preskriberas och det vet de också. Att ansöka om asyl på nytt om 4 år och då börjar hela karusellen av. Efter 4 år så söker man alltså asyl på nytt om man har fått avslag. Man struntar och åker hem och bor kvar. 4 år går rätt snabbt.
Aha, men vadå? Då får alltså en person avslag och får inte vistas i Sverige längre. Och då är det bara för den här personen att åka hem. Men jag menar, hur gör det med försörjning och så? För att bidragen måste väl ryka i alla fall?
Många kanske tror att vi till exempel stryper bidragen. Men man kan åka hem till sin lägenhet som vi på Migrationsverket tillhandahåller. Trots att man vägrar att följa utvisningsbeslutet. Man bor där gratis och fortsätter få sina bidrag tills man har lämnat landet. Vilket man inte gör. Efter 4 år söker man asyl på nytt och får avslag. Struntar i att åka hem, bor kvar. Hopplöst för oss.
Men alltså hur kommer det sig detta då? Varför tar inte polisen de här som inte har rätt att vistas i landet?
Det beror på att polisen inte har möjlighet att skicka hem alla de tiotusentals människor som vägrar återvända. Det kan vara som i fallet Iran. Iran tar inte emot sina egna medborgare om de inte uttryckligen önskar återvända, vilket man ju oftast inte vill. Och med libanesiska medborgare så är det så att deras land, de tar lång tid, flera år kan det ta, att utföra resehandlingar och då kan de ju inte verkställa en återflytt.
Men nej, men hur många illegala, ja, eller vad man nu ska kalla dem, hur många illegala invandrare får man ju säga då? Hur många räknar man att det finns i Sverige?
Jag tror inte att det finns siffror på det eftersom många inte ens finns registrerade någonstans. Men min egen gissning är att det handlar om över 100 000 personer.
Och då menar jag att många av de här fortfarande går på bidrag?
Ja, inte de som inte är registrerade hos oss naturligtvis. Men de som vägrar att åka och stanna kvar, ja, de har ju sina bidrag kvar.
Ja, det låter som att det kommer bli många som kommer utnyttja det här med, vad var det, tandvård för 50 kronor och så. Ja. Det känns som att det kommer bli lite tunt i plånboken för oss andra. Men du nämnde innan att det var kris. Vad består den här krisen av rent konkret?
Ja, alltså tänk dig ett badkar som är i princip fullt. Så tänker du dig att någon vrider på kranen till max. Det kan illustrera krisen som i ett nötskal. Och kan förklara lite mer exaktare. Vi har alltså ett överfyllt mottagningssystem som det är. Och det har vi egentligen haft länge. Det har vi löst genom att direktupphandla svindyra tillfälliga boenden. Och det är bland annat dessa som Bert Karlsson och andra tjänare hackar på nu.
Ja, Bert Karlsson är väl bara en av många kan jag tänka mig som tjänar otroligt mycket pengar på detta.
Ja, en av många. Nyligen så upphandlade vi hela 17 000 sådana platser. Efter beslutet att som enda land i världen ge permanenta uppehållstillstånd till syrier så har vår inströmning ökat enormt till historiska nivåer. Före det beslutet så kom cirka 700-800 syrier i veckan. Detta var väldigt många. Men nu kommer det plötsligt 2000 i veckan. Och det får till följd att dessa 17 000 platser kommer vara utnyttjade redan innan årsskiftet. Och där ligger krisen. Jämför med 90-talet med Bosnienkriget. När det bröt ut så var det lågkonjunktur. Då fanns det tomma lokaler överallt. För att inte tala om nedlagda regementen. Och så är det ju inte längre.
Nej, men hur blir det när det helt enkelt inte finns plats längre? Men när ballongen, den måste ju ändå spricka någon gång. Och då kommer jag undra vad som kommer hända då. Ska Migrationsverket börja hyra folk sommarstugor nu också? Eller vad är frågan om?
När det inte finns platser längre, då blir vi tvungna att hyra hotell, vandra hem och kanske till och med ta till akutlösningar som inkvarterar i gymnastiksalar. Detta kommer kosta groteska summor. Tänk dig bara vad en gniden hotellägare tar ut för summor för att hyra ut hela sitt hotell till oss. Men det viktigaste är väl alla utträngningseffekter och alla andra samhällsfunktioner som inte längre kan ge samma service till oss medborgare på grund av den här höga inströmningen. Tänk bara vad det kostar ett samhälle att bistå med skolgång och 100 elever som helt plötsligt dimper ner på en liten ort. En liten kommun kan bli helt dränerad på resurser och till slut kommer medborgarna att reagera.
Vad utträngningseffekter, det känner inte jag till riktigt. Kan du berätta lite mer om det kanske?
Ja, man pratar inte så mycket om utträngningseffekter. Alltså, tänk bara att i år då så kommer 100 000 nyanlända. Sannolikt kommer det ju fler, men säg 100 000. Alla dessa 100 000, de måste ha någonstans att bo. Migrationsverket har en absolut skyldighet att se till att de får tak över huvudet och kommer göra allt för att se till detta. Det är vår prio ett. Vi dammsuger just nu hela Sverige på lägenheter och det gör ju att bostadspriserna pressas uppåt. Folk kan inte skaffa en lägenhet längre för Migrationsverket köper ju upp lägenheterna istället. De som tidigare hade flyttat till en hyresrätt ser sig kanske tvungna att köpa hus eller lägenhet någon annanstans längre bort. Ja, där har du ju alltså en sorts uträkningseffekt. Och hur har studenter det nu efter tiden med bostäder? Det kan ju inte vara lätt för dem. Jag kan berätta för att jag blir rätt sur när jag träffar asylsökande som vägrar lämna vår reception om de inte får en lägenhet som är i centrum. Det har varit flera tillfällen då vi behöver tillkalla polis för att avvisa personer från Migrationsverkets lokaler. Bara för att personer helt enkelt vägrat bo i någon mindre ort lite utanför stan. Men för att återgå till det här resonemanget om krisen så tänkte jag bara säga att det kommer bli otroligt intressant att se om inströmningen fortsätter. För att det har en potential att bli den stora valfrågan om inte media lägger locket på.
Men alltså, är det ens möjligt att lägga locket på? Man upplever det som att det verkligen har börjat liksom koka över. Det måste ju vara fler myggor som börjar blåsa i visselpipan om man säger så.
Det här kommer bara accelerera tror jag. När folk märker att även andra tycker det är tokigt. Då blir det här som en snöboll som sätts i rullning.
Ja, men om vi ska återgå och prata lite mer om det här med bidrag. Det här är ju minst sagt rätt intressant. Vad är det för slags bidrag som invandrare får?
Ja, otaliga bidrag. Man blir deprimerad. Vi snackar bidrag för barnvagn, glasögon, vinterkläder, mediciner, allt möjligt. Även sportkläder och hushållsgeråd. De mest idiotiska bidragen. Ja, det mest idiotiska är väl egentligen bidrag som kallas särskilt bidrag. Det är tänkt att verkligen bara ges i undantagsfall. Typ om man inte klarar sig utan detta överhuvudtaget. Det där har svällt upp och nu ges det till asylsökarna för i stort sett vad som helst. Det kan handla om en mixer eller varför inte mikrovågsugn. Typ sånt. Det finns ingen koll på det. Det bara slängs ut pengar lite till höger och vänster. Det är ju visserligen bara små summor, men man fattar ju att de asylsökande inte köper det som de har beviljats bidraget för. De tar pengarna som sätts in och det finns inga krav på kvitton och de är glada.
Men hur stort är det här särskilda bidraget då?
Det finns ingen gräns, men oftast är det inte så stora summor. Men det beror på vad man söker för. Söker man särskilt bidrag för en barnvagn så kan summan bli hög. Men annars oftast inte.
Men får man bidrag till, vad ska du säga, till exempel mobiltelefoner eller tv-apparater också?
Mobiler och lyxprodukter, det får man inga bidrag för. Tanken med systemet är att om vi ser att den sökande har en mobiltelefon eller någonting som den kan sälja, så ska vi inte ge något bidrag överhuvudtaget, för då har man kapitalvaror som man ska avyttra innan något särskilt bidrag ska ges. Men tror du att någon sådan granskning görs? Nej. Tror du vi nekar någon pengar på sin barnvagn trots att de har en nyare iPhone än vad du själv har?
Men ja, och då undrar ju vi då som inte jobbar på Migrationsverket, varför nekar ni inte bara detta? Jag menar, alla ser väl, det kan ju sticka mig i ögonen att man ser en somalisk familj kanske med massa barn, en jättefin barnvagn och en fin iPhone och så här. Varför nekar ni dem bara inte bidrag?
Därför att då hade de överklagat och hävdat att den här lyxbilen det kom i, eller den här dyra nya telefonen som det talade i, var från någon kompis som de hade lånat. Och vi hade fått bakläxa i domstolen. Ungefär så tror jag man resonerar. Man har fått ge upp inför den uppgiften helt enkelt.
Ja, men alltså det här med alla bidrag och hit och dit. Vem är det egentligen som lär de här invandrarna eller asylsökande, eller vad man vill säga? Vem är det som lär dem alla de här bidragsfusken? Vet du det? Vet man det?
Ja, de har oftast mycket kompetent hjälp från sina landsmän som redan bor i Sverige. Så är det. Jag tror många invandrarföreningar numera har huvudsakligt syfte att hjälpa sina landsmän att ett, komma till Sverige och två, få så mycket bidrag som möjligt.
Mycket information är det, men jag tänkte att ni skulle få ta och samla era tankar lite och smälta det som har sagts. Så vi tar lite musik nu och så fortsätter vi efter låten.
Ja, om vi går vidare här. Något som man hör väldigt ofta, både ryktesväg och från lite kanske inte så pålitliga källor, är ju att väldigt få som kommer till Sverige har pass eller någon form av legitimation. Vet du hur det egentligen ligger till? Hur många invandrare till Sverige har legitimation helt enkelt?
5%.
5% alltså. Men görs det någon utredning alls då? Eller är det bara att komma till gränsen och säga att man kommer från till exempel Syrien nu då?
Ja, jo, visst sker det någon utredning, men det beror så mycket på varifrån personen kommer och hur stor betydelse man fäster vid personens ursprung. Så det är svårt att generalisera på annat vis än att vi inte har koll på vilka som kommer hit. Jag tror att folk där ute i stugorna tror att Migrationsverket gör en check innan personen transporteras ut i boenden runt om i landet, men det gör vi alltså inte. Om folk såg den här videon på generalen i Fria Syriska armén som skar ut hjärta på sin fiende åter och blev nyfikna, så kanske det är så att han är din nyanlända granne. Vem vet? Det är inte helt osannolikt i alla fall.
Ja, det där lät ju minst sagt våldsamt, och det leder mig in på här nästa då, våld. För att ja, dels så kan det väl vara invandrare själva som blir upprörda och gör något dumt kanske, eller om det är vänsterextremister som gör aktioner och så. Har du själv blivit utsatt för något obehagligt?
Ta i trä så har jag ju varit förskonad från direkta våldsamheter. Däremot så inträffar ju hot väldigt ofta. Men det sjukaste är att oftast är det inte hot riktat mot oss som jag har stött på mest, utan hot om att döda sig själv eller sina barn om man inte får uppehållstillstånd. Det förekommer däremot väldigt ofta bråk mellan asylsökande, och vi ser ofta de här rasistiska förtecken. Det är ju till exempel allmänt vedertaget att vi har ett apartheidsystem inom boendet. Man placerar ju inte somalier med andra helst. Man får ofta bo med sina egna, samma med romer. Araber ser ju ner på somalier och fruktansvärt. Iranier hatar araber och vice versa. Romerna bor för sig själva, så det är inga araber som behöver hata romer. Men alla, inklusive somalierna, ser ner på de subsahariska afrikanerna. Antagligen har väl detta uppstått efter att man insett att det inte funkar med mångkultur i boendet. Folk vill helst bo med sina egna helt enkelt.
En sak måste jag nästan sticka in och säga där, att de hotar om att döda sig själva eller sina barn. Borde man inte kunna rent ut sagt bli dömd för det om man säger att man ska döda sina egna barn? Jag ville bara poängtera det.
Mm. Det kan man väl absolut tycka, men det används väl inte, kan man kanske gissa. Man läser ju mycket i media om er, och jag tycker nästan alltid det är samma visa, att det är ett evigt gråtande och det är synd om alla och sådär. Hur påverkas ni egentligen, ni migor, av den här medierapporteringen som är så mycket emot er?
Det är ju svårt att vara någon slags talesman för alla migor, och jag själv kanske inte är så representativ heller. Men om jag ändå ska ge mig på att svara på det, så tror jag att de flesta som jobbar med asylsökande dagligen ändå har vant sig vid snyfthistorierna och vet att 99% är helt grundlösa historier som skrivs enligt mall 1A i parti och minut på lokaltidningsredaktionerna. Men jag tror ändå att det påverkar folk på myndigheten rätt mycket. Många säger att de helst inte berättar att de jobbar på Migrationsverket när de träffar folk de inte känner så väl. Det har väl nästan blivit ett socialt stigma att jobba på verket för somliga. Särskilt kanske eftersom vi har så otroligt många anställda som varit aktiva inom Amnesty, Röda Korset eller andra organisationer. För dessa är det ju väldigt jobbigt att för sina vänner tala om att de jobbar på en myndighet som anklagas för att skicka asylsökande i döden. Sen finns det ju alla de rent konkreta fall av påverkan från media där ärenden ändras som en direkt följd av mediatrycket. Det skapar ju också ett incitament för de asylsökande som fått avslag att media ska ta upp deras fall. För då kanske det blir bifall till slut. Media får ju en story som i stort sett skrivit sig själv, eftersom de som ska utvisas har alla anledningar att bry på lite extra om övergrepp och sjukdomsbild, förföljelse i hemland och så vidare. Media, de bryr sig självklart aldrig om att läsa dokumentationen i ärendet, utan de går helt på utlänningens story. Tror fasen att vi framstår som iskalla psykopater bland allmänheten när man läser dessa artiklar dag ut och in.
Mm. Ja, det är inte så konstigt kanske.
Okej, men med tanke på att det är ju rätt många som jag kommer fram till, eller väldigt många som står och knackar på porten in till Sverige, då kan man ju undra hur många ni är som jobbar som miggor egentligen och hur är lönen?
Jag vet inte hur många handläggare vi är exakt, men vi är dryga 4000 på verket nu och vi lär bli fler. Det är lite intressant förresten att se på den utvecklingen. Jag tror vi växer med 500 personer på ett år ungefär. Vad blir det procentuellt? Galen ökning av personalstyrkan hur som helst. Det finns pengar i den här branschen uppenbarligen. Däremot är det inte något som vi miggor blir feta av precis. Vi ligger ganska lågt i jämförelse med resten av staten. En handläggare tjänar väl cirka 25 till 30 000 per månad.
Då kan man ju inte säga att personerna gör det för pengarna då direkt heller. Då lär ju många, eller antagligen de flesta, gör det för att de verkligen tror på det här och tror att de gör något gott. Men det gör de inte.
Nej. Ja, vi börjar ju närma oss slutet här nu. Men en sista, kanske lite känslig fråga. Du får ju svara om du vill. Men man blir lite nyfiken på du som ser baksidan av invandringen kan man väl säga. Har ditt jobb och det du har sett påverkat någonting vad du kommer rösta på?
Ja, för 17. Självklart. Jag skulle vilja säga så här. Om folk i allmänhet visste vad den genomsnittliga miggan vet, så skulle det politiska landskapet se ut på ett helt annat sätt än vad det gör idag. Och visst har det påverkat även mig. Många lever väl i en föreställningsvärld av att vi hjälper folk i nöd och att systemet fungerar. Men efter några år på Migrationsverket, ja, då har du en helt annan bild. Det vill jag lova. Och jag tänker inte rösta på något av de etablerade partierna igen. Aldrig mer.
Ja, och det var inte den sista frågan vi hade, för vi skulle kunna fortsätta ännu längre. Men för att hålla någon slags rimlighet i längden på programmet så får vi avsluta där. Så jag vill tacka dig så mycket. Och så vill jag tipsa alla som tycker att det här låter intressant att följa MiggaX på Twitter. Det är alltså Migga_X.
Ja, då var intervjun slut och här kommer lite eftersnack då med mig och Konrad.
Nu kommer eftersnacket.
Ja, vad tänker du om det här då?
Ja, för det första så tänker jag att vi skulle kunna ha gjort ett otroligt mycket längre program. Vi fick klippa bort mycket material, försökte bara ta med det absolut viktigaste. Kan bli en uppföljning i framtiden, det vet vi ju inte. Men bland allt det här som är väldigt intressant så tycker jag ändå det är lite... Ja, man får väl egentligen säga kul att det här apartheid-systemet som det pratades om. Att mångkulturen fungerar inte överhuvudtaget ens på den myndighet som skapar mångkulturen. Och som jag tolkar det så är det här vet ju så gott som alla miggor att man måste separera olika folkgrupper annars tar det hus i helvete helt enkelt. Och det är ju så otroligt ironiskt någonstans.
Det med lönen, det förvånar mig riktigt mycket för man tänker sig att personer som håller på med det här, de säljer sig själva. Mm. Det är den tanken jag har haft i alla fall, att de får mycket pengar för att göra det här. För att i min värld så kan man inte bara förstöra ett land gratis. Jag skulle inte göra det för några pengar i världen, men ni förstår vad jag menar. Så det var väldigt förvånande tycker jag.
Ja, men man får väl anta att många anser att de räddar personer och sådär. Men igen, det blir ju mycket en tolkningsfråga, men som jag uppfattar det så... Kanske första året man jobbar på Migrationsverket kan man tro att man gör någon nytta. Men ganska fort blir man väl kanske ganska cynisk.
Ja, man borde ju inse, precis som han sa, man borde ju inse med tiden att och se alla de här fallen som är så sjuka och löjliga och idiotiska. Och inse då att vad är det jag håller på med egentligen och varför fortsätter de då? För det måste ju vara många som tänker så.
Mm, ja, precis. Men jag tror ju, som vi var lite inne på, att fler och fler miggor kommer börja säga till snart. Särskilt med den här nya syriska invandringen som verkar, alltså, jag får ju känslan av att det här spricker när som helst. Det är inte många veckor kvar, nu kanske Sverige klarar sig lite längre än så. Sen tyckte jag också det var intressant det här med utträngningseffekter, att det är många så här sekunder, eller många kanske inte så självklara effekter då, att saker blir dyrare för att staten är där och köper upp lägenheter överallt. Och sen blir det givetvis längre kö till vårdcentralen och så här. Jag menar särskilt för små orter där man ibland läser ju att befolkningen bara fördubblats plötsligt. En ort med kanske 100 personer får 90 stycken då en stackars flyktingar. Jag menar ett samhälle klarar ju inte det hur som helst.
Sen undrar jag bara hur i hela fridens namn har pengarna räckt så här långt? Mm. Om man tänker, ja, men som man berättar om alla de här boendena som kostar multum och ja, och bidrag till allt så här. Även när det pratades det där om smågrejer, så att säga, mindre bidrag, särskilda bidrag eller vad det kallades. Mm. Många bäckar små, eller vad är det man säger? Så att det blir ju, även det blir ju jättemycket pengar om man slår ut det på hur många invandrare det faktiskt som kommer.
Ja, men och slarvet som det verkar vara, eller den här att de då säger att de liksom har gett upp, att ingen idé att neka en person 500 kronor till en mikrovågsugn då, trots att man ser att personen har väldigt dyra saker själv. De bryr sig inte ens om att neka någon bidrag längre. Det är massor, vi snackar om verkligen många bäckar små. Och jag tänker ju som vanligt, ja, där åker pensioner. Mm. Det sitter någon och i en nerbajsad blöja på grund av detta. På grund av att någon jävel ska ha en ny mobiltelefon. Eller ny mikro då, som man kanske säger. Mm. Det är fullständigt vidrigt, som vanligt.
Och det är verkligen intressant också, och jag vill gärna att ni kommenterar, ni som lyssnar, kommentera hur ni kommer använda er utav det här. För att det är verkligen användbart. Jag menar, det är inte så många ställen man kan få sån här information, så att nej, gärna hur ni använder det och vad det har blivit för resultat av det, om mm. folk faktiskt har kommit till insikt.
Ja, för jag har ett problem här som garanterat kommer komma upp om man ska använda det här som någon slags argument, är att tyvärr är det ganska lätt för någon att hävda att ja, men det där kan ju vara vem som helst. Och det är ju ändå, så kan man ju faktiskt säga, men jag menar, om man försöker vara lite realistisk, skulle det här vara en person som sitter och hittar på allt detta? Det är ju givetvis
helt orimligt. Ja, och återigen, hur skulle den personen få all information?
Ja, och mycket går ju att kolla upp. Det här återetableringsbidraget kollar jag upp själv, det står ganska tydligt att ja, du får 30 000 om du bara drar. Och det är för många, kan jag tänka mig, om man inte bor så långt bort. Det är ett jättegrymt skäl att komma till Sverige. För i sämsta fall kommer du hem med 30 000 skattat och klart pengar. Mm. Det är mycket pengar för de flesta svenskar till och med. Mm. Och tänk om man är från ett fattigare land.
Ja, nej men vi hoppas i alla fall att ni fann det här intressant och givande. Det gjorde i alla fall vi.
Och vi hörs ju om en vecka med nya spännande saker.
Tills dess får ni ha det bra.